Välkommen till Skånes taltidning nummer 28 2018. Utgivningsdag fredag den 13 juli. Solen gick upp 4.41 i morse och går ner igen klockan 21.44. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker, det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Göra högskoleprovet hur många gånger som helst. Ja, det får också gravt synskadade göra nu, fast bara på hösten.
US-ordförande hotad av nazister.
Tredje delen i vår sommarserie Skåne under ytan ska ner på Malmen som Malmö byggdes på. Och vi hittar en kyrka under en kyrka.
Öppnat och stängt på det med venfärja och statlig service.
Hur är det att bryta upp på ålderns höst när synen sviktar och maken inte längre är att räkna med? Vi ska träffa Ingrid Eliasson från Matfors i Västernorrland som vet hur det är att fatta svåra beslut ensam.
Rådjursvargar, vattenbrus och pastaskruvar. Ja, det hittade vi när vi kollade hur tillgängliga några av Malmös skulpturer är för den som inte ser.
Evenemangstips följer med drömsk konsert och vandrande teater bland annat.
Och kalendern med toppmöte och tsarmord.
Anslagstavlan kommer därpå och den är idag gemensam för hela Skåne.
Och allra sist, som alltid, redaktionsrutan.
Från och med i höst kan gravt synskadade göra högskoleprovet hur många gånger som helst. Fram till nu har man bara haft max 3 chanser, till skillnad från seende som kan göra det 2 gånger om året och hur många gånger som helst. Men nu tas begränsningen i antalet prov bort. Det säger Tola Kuosmanen på Universitets- och högskolerådet.
Det kommer vi att göra, och från och med i höst så kan man göra provet en gång om året i alla fall. Förut har det varit begränsat till 3 gånger eftersom det är ett särskilt prov vi tar fram, punktskrift, och det är också förlängd provtid. Man måste fortfarande styrka att man har det här behovet, men vi tar fram prov så att man kan göra det en gång om året, det vill säga obegränsat antal gånger.
Varför gör ni det?
Ja, dels har ju frågan funnits på agendan till och från. Men sen är det också det här med att vi har ju varit tvungna att hålla reda på vilka är det som gör provet, för att man då inte ska göra provet fler än 3 gånger eftersom provet upprepas ju. Och med nya dataskyddslagen så har vi kommit fram till att vi kommer inte att registrera den typen av uppgifter. Man måste fortfarande styrka att man har det här behovet naturligtvis, men vi kommer inte att registrera uppgifterna för att sen kunna hålla reda på om man har gjort hur många gånger man har gjort provet, utan Man styrker att man behöver göra det här särskilda provet, och sen får man göra provet många gånger som helst.
Och det är den här nya EU-lagstiftningen, då, alltså GDPR, som säkert alla har fått massa mejl om. Och då är det registrera funktionsnedsättning som är den känsliga saken där då kanske?
Ja, precis. Ja.
Hur många gånger som helst, fast bara till hösten och inte också till våren som andra?
Ja.
Varför då?
Just nu så är det hösten som gäller, men vi ser ju alltid över provtillfällena. Men just nu så är det hösten som gäller, så att de som inte har gjort provet, och då har man gjort provet i våras, så kan man ändå göra provet nu till hösten också. Mm.
Varför inte 2 gånger om året som för alla andra?
Just nu så har vi det en gång om året, så att det är den bestämmelse vi har tagit fram nu. Sen så får man ju överväga och se vad kostar det och hur många prov kan man hinna ta fram? För det måste hela tiden vara helt olika prov. Och det är ju ändå lite olika prov för de synskadade, eftersom det finns vissa moment som inte ingår i de synskadades prov. För att man kan inte ha det helt enkelt punktskrift.
Man kan säga det då, att för den som är gravt synskadad så får man provet i punkt om man vill det. Eller Daisy eller både och. Och så slipper man läsa kartor och tabeller och diagram. Och får fler frågor på andra.
Precis, för det får
områden.
Precis.
Och så får man en handledare som hjälper en att fylla i häftet också, om så skulle behövas. Vad skulle kunna få er att göra det 2 gånger om året?
Just nu så har vi inte det på utan det är det här som vi har bestämt, att vi har provet en gång om året. Men vi ser ju kontinuerligt över högskoleprovet. Det har vi gjort ända sedan provet startade, så att det ser vi över. Så att det är ju, men just nu så är det här som gäller.
Linus Forsberg, ordförande för Unga med synnedsättnings riksorganisation. Är ni nöjda med det beskedet?
Jag skulle säga att det finns både positiva saker i det och negativa saker i det. Det är väldigt positivt att det ska gå att göra hur många gånger som helst. Det är någonting som vi har jobbat för väldigt länge inom US. Däremot ser vi negativt på att provtillfället enbart kommer förläggas till hösten. I och med att vi vet att de flesta som gör högskoleprovet gör det på våren. Det är i och med att många liksom, som till exempel går i gymnasiet liksom slutar på våren och kunna börja plugga på hösten, så betyder det att för personen som ska göra det här provet så kommer starten av högre studier förskjutas ett halvår, vilket visar som väldigt negativt. Så det finns positiva saker i det och det finns negativa saker i det.
Det är en kostnadsfråga, om jag förstod det rätt. Och det är som mest 10 gravt synskadade på ett provtillfälle som har gjort det hittills. Kan du ha någon förståelse för det resonemanget?
Nej, jag delar inte den bilden i och med att dels så väljer jag mig emot hela principen om att personer med synnedsättning eller funktionsnedsättning överlag ska räknas i kronor och ören när vi inte mäter övriga studenter i det här fallet är det. Men det är också det att vi måste se ett mönster i att vi vet att det är färre med synnedsättning som går vidare till högre studier. Vi vet att arbetslösheten bland personer med synnedsättning är mycket högre. Då måste vi se att det finns ett samband mellan liksom begränsningar som finns för målgruppen och vad då resultatet blir. Och att det då är värt att satsa de pengarna som krävs för att öka andelen personer med synnedsättning som kommer in på högre studier och därmed också möjliggöra öka möjligheten för att sen komma in på arbetsmarknaden. Så jag delar inte det resonemanget.
Kommer ni fortsätta kämpa för fler provtillfällen?
Ja, det kommer vi absolut göra. Vi är ju alltid glada för varje framgång som nås. Men vi är ju aldrig nöjda förrän vi har fått ett samhälle som är jämlikt mellan personer med synnedsättning och personer utan. Och där ingår bland annat möjligheten att göra högskoleprovet. Så vi kommer fortsätta kämpa tills förutsättningar är detsamma. Oavsett om du är en student med eller utan synnedsättning.
Sa Linus Forsberg, ordförande för Unga med synnedsättning. Och reporter var Mats Sundling. För synsvaga är villkoren oförändrade, det vill säga att man kan ansöka om att få provet förstorat eller att få använda synhjälpmedel. Och så får man längre tid på sig att göra provet som är samma som för seende. Och som tidigare måste den som vill göra de anpassade proven ha ett intyg från syncentral eller synenhet. Nästa högskoleprov är den 21 oktober med anmälningstid från 15 augusti till 3 september. Och vi stannar kvar hos Unga med synnedsättnings riksordförande Linus Forsberg. I förra veckan var han i Visby för Almedalsveckan där politiker och politiskt intresserade träffas varje sommar. Och även den här gången var uniformerade nazister på plats och hotade, störde möten och misshandlade meningsmotståndare. US-ordföranden blev också utsatt.
Jag hade precis varit på ett mingel och var på väg ner till Almedalsparken där Annie Lööf skulle hålla sitt partiledartal. Ett tal som senare också stördes av nazisterna. Och då gick jag där själv och helt plötsligt kom det upp en man bredvid mig och viskar in i mitt öra att passa på att gå runt här medan du kan. När NMR tar över kommer du inte kunna dö. Vilket ju är ett väldigt tydligt hot, och det är ju så något som ibland glöms bort när vi pratar om nazismen och 30-talets, 40-talets nazism är ju att de inte bara gått på judar utan personer med funktionsnedsättning var ju också en utsatt grupp under Nazi-Tysklands era. Och uppenbarligen så verkar det ju som att nazisterna inte har glömt, utan om NMR skulle komma till makten så är också personlig förutsättning illa ute. Och det är väldigt tydligt under Almedalen.
Hur reagerar du där och då?
Just där och då så var ju min naturliga överlevnadsinstinkt att försöka ta mig därifrån. Så jag skyndade på stegen, tog mig ner till liksom där det var större folkmassa. Men sen efteråt så blev det såklart skärrad av det, i och med att det är ju ganska allvarligt hot. Men när den känslan hade lagt sig, då blev jag ju mer snarare övertygad om hur viktigt det är att då fortsätta att liksom engagera sig, att hur viktigt det är att också funktionshinderrörelsen inte sitter tyst när nazismen tar plats, utan att vi som rörelse, vi som enskilda företrädare också tar vårt ansvar och markerar mot nazismen.
NMR, Nordiska motståndsrörelsen, fick ju en hel del uppmärksamhet för att de var uniformerade, hotfulla och misshandlade människor. i Visby och i Almedalen där. Och en del organisationer packade ihop och åkte hem för de var rädda helt enkelt. Men det gjorde inte du?
Nej, precis. Jag åkte hem dagen efter, men det var ju inplanerat sedan tidigare att jag skulle åka hem dagen efter. Men hade det inte varit så, då hade jag varit kvar. Jag har absolut full respekt för dem som känner sig så fast otrygga att de inte vill vara på plats. Men jag tror också det är viktigt att de som känner att de har möjligheten att vara kvar och liksom ta kampen, vara där och visa att vi inte tystas, att vi också gör det.
Sa Linus Forsberg, ordförande för Unga med synnedsättning. Han intervjuades av Mats Sundling.
Den nya orgel som ska stå i Sankt Petri kyrkas kor i Malmö kommer att väga över 20 ton. Och då gäller det att säkra marken under golvet, även arkeologiskt. Därför kan vi i vår sommarserie Skåne under ytan nu komma ända ner till den sandrevel, eller malm, som Malmö en gång byggdes på. Vår ciceron i den medeltida kyrkan är Malmös tidigare stadsantikvarie, arkeologen Anders Reisnert, som efter pensioneringen arbetar som konsult i kulturmiljöfrågor. Och eftersom kyrkans vanliga ingång är stängd krånglar vi oss in via byggarbetsplatsens gallergrindar.
Det var inte den vanliga kyrkporten precis.
Nej, det är ju inte så. Vi ska få en säkerhetsväs här inne också.
Som du?
Ja.
Fin och gul?
Ja, precis. Likadant.
Ska jag ha den utanpå ryggsäcken?
Ja, du kan ha den utanpå ryggsäcken. Det gör inget. Där,
så. Oj, jösses. Ja. Det var hål lite varstans.
Vi håller på att dra ny värme här. Helt nya typer av radiatorer.
På golvet. Det är som vilket byggarbete i en villa som helst.
Fast en lite större villa.
Predikstolen inklädd i plast.
Nu går vi upp emot det som kallas för kyrkans kor. Vi gick in genom norra ingången och ut i själva långkyrkan, eller långhuset som det heter. Och där svängde vi vänster och gick upp mot koret. Så nu befinner vi oss strax vid högaltaret. Och här till vänster så har vi det schaktet som vi har tagit upp här. Här kommer alltså sättas en kororgel här som kommer att väga över 20 ton. Och för att kunna placera den var man tog till att undersöka hur marken ser ut under. Vi har gjort en markradarundersökning tidigare, men den har inte gett några resultat för att marken är så omgrävd här. Och störd.
Vad är det som stör?
Jo, det är det att markradaren vill helst ha orörda lager att reflektera mot. Här fick man bara intrycket av att det var omrörda lager. Man såg inte ens fundament, de stora fundamenten här till pelarna. Jag har numera satt upp rätt rejäla avspärrningar, för gropen är ganska djup här, för att just man ska förhindra att folk går och snubblar ner i den. Det är bara när man utför liksom fysiskt arbete där nere i gropen som man ska gå innanför här. Och det vi ser här i denna gropen, det är ju fundamenten till koromgångens pelare som man inte har kunnat sett innan. Man har inte vetat hur de har sett ut. Men det vet vi nu. På bägge sidor har vi alltså profileringar som man egentligen ser lite högre upp. Men sen är det en sockel som gjordes i mitten på 1800-talet och den har förvirrat oss länge. För vi har trott att det var en ursprunglig sockel, men det är det alltså inte.
För mina ovana ögon ser det ut som att kyrkgolvet har legat betydligt längre ner från början. Ja. Är det så?
Ungefär 1,5 meter under det nuvarande golvet. Så är det en liten kant där innan det blir en avfasning på hörnet. Den kanten där, den utgör golvnivån. Det ursprungliga golvet.
Och har det höjts undan för undan?
Nej, eller? Det har höjts vid ett par olika tillfällen. En stor höjning ser du där nere till höger. Det här finns väldigt mycket tegelkross som ligger precis i kanten in till pelarna. Och det är en uppfyllning som är gjord. En medveten utfyllning som har gjort. Förmodligen av hela kyrkan. Och en gissning är att det är gjorts i samband med det första tornraset här som var 1421. Då rasade hela tornet in över delar av kyrkan och ut mot gatan. Och då fick man en massa tegelkross över och det har man då använt till att fylla ut kyrkan med, för att det har nog varit lite fuktigt. Och dessutom har kulturlagertillväxten utvändigt gjort att kyrkolvet redan kom lite långt ner. Så nu fyllde man då upp kyrkan, och ganska rejält faktiskt.
Men betyder det att kyrkbesökarna kom in och sen klev ner för en trappa för att komma?
I stort sett, ja. Och på den tiden ville man gärna gå upp en bit när man gick in i kyrkan.
För det var mer vördnad.
Ja, var mer vördnad. Ja. Och då jämnade man också ut ett annat problem som man hade. Nämligen koret. Man började med att bygga koret, koromgången och korsarmarna stod färdiga först.
Vilket år?
Ja, det vet vi inte. Men vi vet att på 1340-talet invigdes högaltaret. Så då får vi utgå från att det var helt färdigt så långt. Och förmodligen så har det varit färdigt tidigare. Och sen bygger man långhuset i flera olika byggnadsetapper. Och det är lite svårt att avgöra hur lång tid det är mellan de byggnadsetapperna. Det kan vara ett år bara, det kan också vara flera år. Men
ibland så får man bilden att som arkeolog så är det väldigt lätt att tidsbestämma till exempel i vissa kulturlager. Det här hände då och det här hände då. Men med teglet i pelarna inne i kyrkan till exempel är det alltså inte lika lätt? Eller?
Alltså man har ju olika, man kan ha ju naturvetenskapliga metoder som man kan använda eller tekniska metoder för vad man kan snarare säga. Men det är en väldigt grov datering. Så då är ju ofta den här dateringen som jag står och säger här att det är mitten på 1300-talet. Det är en betydligt bättre datering. C14-datering kan man ta på kalkbruket, på kolet i kalkbruket. Och det är samma sak där, man får väldigt grova dateringar. Sen går man ju på fynden. Men när lagerna är så omrörda som de har varit här och ständigt nya gravläggningar, så har man ingen tydlig kulturlagerbild som man kan utgå från där man kan datera lager för lager med mynt till exempel. Vi har mycket mynt i detta, över 20 mynt har vi hittat här.
Så från att, vilka tider?
Ja, de är inte färdigkonserverade, men vad jag kan säga så är det slutet på 1200-talet eller början på 1300-talet. Och vi har Kristian den fjärde mynt, alltså tidigt 1600-talsmynt, som man kunnat se direkt vad det har varit på. Så man kan ju använda dem i alla fall som en grov datering här.
Ja, under den nuvarande golvnivån i Sankt Petri kyrka i Malmö har arkeologerna alltså frilagt nederdelen av ett par sedan länge upp till vitkalkade tegelpelare. En del av pelarnas tegel har arkeologerna undersökt medan annat får vara orört.
Jag vill inte hugga för mycket heller i dem därför att det är känsligt och hugga i den typen av tegel. Man vet inte riktigt vad som händer och vad som stöttar vad. Så därför så får man vara väldigt noggrann med när man plockar bort att man är säker på att man gör rätt saker här.
Väntar du? Säger du att du skulle kunna få det att börja rasa?
Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte genom att dra ut en tegel här. Det kan jag inte. Om du tittar på fundamenten här nere så är de ju väldigt stora. Det är två fyrsidiga fundament, stora fundament som sticker långt ut för varje pelare. Så man kan inte skada det. Men man kan ju få ner tegel på sig själv när man står där.
Och när du säger fundament, då ser jag en, ja, ska jag säga, en väldigt kraftig stenmur, ungefär 2 meter hög.
Inte riktigt 2 meter hög är det, men bortåt 1,5 meter. Så schaktet här är egentligen 3 meter djupt ner till det som vi kallar för bottensanden, alltså den naturliga nivån som du har rakt nedför. Alltså det brungrå här nere, det är bottennivån.
Och sand, är det samma sand som stranden som har legat, ja, inte särskilt långt härifrån?
Ja, det är samma. Alltså vi är uppe på en sandrevel kan man säga, som det äldsta Malmö är byggt på. På vissa ställen är det riktigt, när man gräver, det är riktigt fin vit sjösand. Det ser nästan ut som, ja, som Ribersborgsbadets sandstrand. Men ibland så är det lite mer humöst, och det är här nere. Alltså det är infärgat med växtmaterial och sånt som är regn och sånt har tvättats ner i sanden.
Visste de var de byggde, att de valde säkert, eller borde de ha gått längre in?
Nej, man har ju fundamenterat det här riktigt ordentligt. Man har ju liksom varit väldigt noggrann när man gjort det. Man har varit medveten om att man bygger på sand. Och man har nog också varit medveten om att det är en rätt bra sand man bygger på. Det är nog inte för löst här, va? Då hade man inte kunnat göra det. Och det är ju, om du tittar upp här så ser du att det är väldigt höga och slanka konstruktioner man har gjort. Det kräver att man har kunnat sin sak när man har börjat med detta bygget. Det här har varit kunnigt folk som har påbörjat detta. Och något sånt här har man ju aldrig sett här i trakten innan. Detta är förmodligen det första i sitt slag. Och faktiskt den enda kyrkan i den här kvaliteten i Skåne. Alltså, tanken har ju varit här från början och är faktiskt så fortfarande att när man vänder upp huvudet så ska man få, ska det nästan svindla för en. Så högt ska det vara när man tittar upp, just för att visa Guds storhet för församlingen. Så man har höga, slanka pelare som är väldigt kraftfullt profilerade. Idag är allt vitputsat, men det har det inte varit från början, utan det har varit rött tegel som varit synligt. Och då har det gått hela vägen upp och sen så har det slagit kryssvalv allra överst. Och de valven har varit målade, putsade och målade.
Kliar det i fingrarna att ge sig upp där och skrapa undan och se vad som finns under?
Ja, har vi varit. Nej, men vi har varit på, i den ena korsarmen och där har vi hittat rester efter akantusrankar av samma typ som finns i krämarkapellets tak. Så man får tänka sig en bildvärld där uppe. Och sen så vet vi det att de här listverken i själva valven, de har varit målade i olika färger med breda ränder, vilket är ganska typiskt för tiden.
Så under ytan på putsen så är det rött tegel och sen högre upp är det målningar. Men om jag tittar här nere så ser jag att det är som vita avlagringar på teglet. Vad är det?
Ja, det var intressant att du såg det. För det visar sig, om du tittar noggrant, alltså de vita avlagringarna, det är ju kalkfogarna mellan teglen. Va? Alltså man har murat med ett ganska vitt, väldigt fett kalkbruk, alltså med mycket kalk i. Jag skulle gissa på en del kalk och två delar grus. Men det du pekade på här, det är egentligen det att det ser lite, liksom lite, vad ska man säga, lite skrovligt ut i fogarna här på denna sidan. Det gör du inte på den andra sidan. Där är fogarna väldigt snygga och vackra. Där är de dragna, där har de varit synliga.
Vad betyder dragna?
Alltså de har dragit med en slev längs med fogen, en skärslev. Så har de fått en liten kant kring det som gör att fogen lyser fram mycket mer. Därmed på den sidan kan man inte se det, alltså på den högra sidan där vi står oss. Och det måste betyda att det har varit förbyggt. Och vi har funderingar på att det är ett altare eller någon typ av fundament som finns här mitt emellan pelarna och går ut en bit här. Som vi inte riktigt har kläm på vad det är för någonting än. Men vi hoppas vi ska lösa det.
Men i allt det här arbetet, är det någonting som är ett stort fynd eller någonting som har ställt saker på ända, eller är det detaljer som kommer fram?
Alltså man kan väl säga det att det är tre olika saker som har kommit fram. För det första är det ju det att vi har hur pelarna har sett ut från början. Det visste vi inte innan. Alltså plötsligt så vet vi hur kyrkans ytskikt såg ut. Och vi vet också hur pelarkonstruktionen ser ut. Vi hade inte trott att det skulle se ut så här. Vi trodde det såg ut som det gjorde i den övre delen. Att grundläggningen var väldigt tydlig för pelarna för ögat när man såg det. Men så har det inte varit, utan det har varit en väldigt diskret grundläggning. Så man har snarare fått intryck att pelarna vuxit direkt ur tegelgolvet upp mot valven här. Och det gör det att den är mycket mer lik sina tyska förebilder än vad vi tidigare trott. Det här kunde varit Mariakyrkan i Lübeck eller Nikolajkyrkan i Rostock. Så de är otroligt lika. De är så lika som man får tänka sig att det är samma typ av byggnadshytta och byggmästare som varit där nere och som varit här. Det andra som vi har fått fram, det är ju själva grundläggningen. Vi vet alltså nu hur grunderna ser ut. Hur grundlade man kyrkan, det vet man. Och sen det tredje är att vi har fått ett antal gravar som är av ganska stort intresse. Längst ner i det som man kallar för undergrunden, det som var innan kyrkan byggdes här, så har vi hittat gravar. Det innebär att det har funnits en kyrka på platsen innan denna kyrkan byggdes. Det visste vi i för sig innan, eller vi trodde oss veta det. Men vad vi har kunnat få fram av detta är att vi har en tätare gravläggning på sydsidan. Och det innebär förmodligen att den gamla kyrkan, den så kallade Sankt Nikolajkyrkan, har legat i södra delen av långhuset. Precis här nere i det lilla gropet kom ett litet barn och där har kommit ett kvinnohuvud också. Och kvinnan ligger begravd in under fundamentet. Hon finns kvar där än.
Och där går ni inte vidare?
Nej, då måste vi lyfta fundamenten och då vet man ju inte vad som händer.
Men behöver ni ta reda på vilken tid hon och barnet är ifrån?
Ja, det kommer vi göra via C14. För vi hade inga fynd i de gravarna. Sen precis nedanför oss här, om du tittar här, så har vi en grav. Ett större gravutrymme som ligger här som är murat, som går in under våra fötter. Vi ska försöka ta reda på, jag ska via de historiska dokumenten ska försöka ta reda på vems grav det där har varit från början. Det borde vi kunna hitta. Och jag skulle tro att det är en 1500-talsgrav eller möjligtvis tid 1600-tal.
Och det vi ser är att det sticker ut en bit av murad tegel.
En murad gravkammare egentligen som sitter in i schaktväggen här.
Men det ser halvöppet ut. Ser ni att det ligger någon där?
Nej, det kan vi inte säga, men det är rätt mycket människoben där. Men det är där, de här gravarna, de är oftast återanvända många gånger. Sen är den igenfylld i slutet på 1700-talet. Man la alltså gravhällare ovanpå den här typen av murad grav. Så kunde man lyfta upp den, så kunde man lägga ner nya avlida. Så man hade det som en släktgrav. Men det man då beordrade, det var helt enkelt att var och en fick fylla sin grav. Så alla som hade gravrättigheter var tvungna till att fylla igen dem hela vägen upp. För det luktade så illa i kyrkan. Och det man då har fyllt igen denna graven med här, det är ett valv från ett medeltida hus. Så någon här som har ägt denna har också ägt ett medeltida hus. Så de har slagit ner valven i källaren på och stoppat in här och passat på att fylla ut sin gravkammare med det. Därför vill jag gärna veta vem det är som ligger där. Och då kan jag kanske ta reda på var det huset har stått i Malmö.
Så det är nästa steg?
Det är nästa steg.
Och när tror du att ni har koll på det?
Ja, när jag får tid. Men förhoppningsvis framåt jultid så kommer jag att veta det. Här borta har vi tegelfynd som jag har gjort här nerifrån. Och här finns ju en hel del tegel här som är profilerade på olika sätt. Och här kan man faktiskt se hur man har gjort de här profiltegeln. Det är lite spännande. Ser du det? Här har man alltså gjort man har slagit alltså ett vanligt tegel i en vanlig fyrkantig form. Men så för att få de här väldigt skarpa kanterna så har man lagt en mall här ovanpå, förmodligen i tunt trä. Sen har man haft en speciellt verktyg som där spänt en tråd emellan, en ståltråd emellan. Så har man dragit den och följt med. Och så har man fått göra lite extra här där det är lite vassare kanter och där ser man spåret av ståltråden.
Men det är ju sånt som keramiker har idag, en ståltråd på två pinnar och så skär man lera.
Exakt. Och det är den metoden man har använt här. Sen har man ju en annan metod man kan göra. Och det kan vi se här på den här teglen. Den här har då Brunius gjort. I hans ombyggda. Han har haft en vanlig tegel och sen så har man huggit den med ett huggverktyg istället. En mejsel alltså för att forma teglen ur det. Det är ett mycket jobbigare sätt att göra det på.
Och inte lika snyggt skulle jag vilja säga.
Absolut inte.
Och det här visste ni inte heller. Nej. Alltså hur de hade gjort teglet?
Nej. Nej, vi trodde ju att de var slagna i formar, men det är de alltså inte utan de är trådskurna. Det här är massa med ny information som kommer hela tiden när vi håller på med det.
Det tyckte Anders Reisnert, tidigare stadsantikvarie i Malmö och numera konsult i kulturmiljöfrågor. Brunius, som nämndes i inslaget, heter Carl Georg i förnamn och restaurerade kyrkan i mitten på 1800-talet. Och reporter, det var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Malmö har Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten öppnat ett gemensamt servicekontor på Adlerfältsväg 4F i Rosengårds centrum. Där kan varje handläggare hjälpa besökare i alla relevanta ärenden med ansökningar och liknande. Det är ett av 10 nya statliga servicecenter som öppnat i vad som kallas utsatta områden och i det som tidigare kallades glesbygd. Sedan tidigare finns ett servicekontor på Kattsundsgatan 7 i Malmö.
Och i Malmö har restaurangen Casa Mia gått i konkurs och stängt efter att ha serverat italienskt i mer än 35 år. Adressen var Södergatan 12.
I lokalen bredvid där Harris låg tidigare har å andra sidan ett brasseri öppnat. Där serveras lunch och middag och smårätter däremellan. Namnet är som adressen, Södergatan 14.
Simhallen i Bjärnum har stängt tills vidare. Kommunen har nämligen hittat legionella bakterier i duscharna.
Helsingborg har fått en färjelinje till Ven. Landskrona, Rå och Köpenhamn har sina linjer sedan tidigare. Och nu går en båt med 90 platser från Kungstorget 2 till Bäckvikens hamn och så tillbaka 5 gånger om dagen augusti ut. Helgtrafik blir det en månad till därefter. Hartford Rederi kör och nås på telefon 0760 39 10 40.
Och i Höllviken har kiosken på Kämpingestranden byggts om och till och blivit Strandtugg. En restaurang och bar med lunch- och middagsservering. De är öppet när det inte regnar.
Hur klarar man att fatta stora beslut ensam när mannen man levt med blivit svårt sjuk, samtidigt som den egna synen bara blir sämre och du måste lära dig nya sätt att klara vardagen? En som vet är Ingrid Eliasson i Matfors utanför Sundsvall. Hon var 75 när hon ensam fick tömma och sälja parets hus där de bott i 50 år. Taltidningsreportern Monica Gustafsson besökte henne bland flyttkartonger och minnen strax innan flyttlasset gick till en lägenhet i Göteborg.
Det här ska jag ju skänka bort.
Klockan då?
Ja, den ska jag ta med. Den är från mitt föräldrahem. Så den får vi hänga upp tills den dag före.
Den var otroligt vacker.
Men hur känns det inuti dig?
Ja, just nu så känner jag bara att jag vill åka, helst imorgon. Det känns bra att kunna börja med någonting nytt.
Flyttkartongerna står trövade på varandra i vardagsrummet. Det stora huset på nästan 200 kvadrat i två våningar ekar när det töms på ett halvt sekel av liv. Här har Ingrid upplevt sin lyckligaste period. Den som småbarnsmamma till Bengt född 1965 och Annette född 5 år senare. Här har hon stickat och handarbetat, odlat, lagat mat, älskat och bannat. Hon och maken Sven har åkt till sina jobb och återvänt hem för återhämtning och vila. Allt medan arvegodset i köket har drivit tiden framåt minut för minut. Både Ingrid och Sven kommer ursprungligen från Resele utanför Sollefteå. Ingrids 83-åriga bror har nyligen hälsat på och köpt hennes dragspel. Sämre syn gör att hon inte kan läsa noter längre, så dragspelet ska inte med till Göteborg.
Vad var det din man föll för? Var det dragspelet en gång i tiden?
Ja, han spelade ju klarinett, han var där. Det var nog mycket det.
Träffades ni genom musiken?
Delvis kan vi säga. Vi var på en dans i Åsmån. Och jag tror att det var André Walter som var där och spelade.
Hur gammal var du då?
Ja, jag var 17, 16 var jag. Ja, mellan 16 och 17.
Och sen har ni hållit ihop i hela livet?
Ja, det har vi.
Har det varit ett bra äktenskap?
Ja, kan man säga.
Och vad var det då som hände för 5 år sedan i det här huset med din man?
Ja, han blev sjuk, ja. Han fick cancer i kinden och fick genomgå flera operationer. Sista operationen gjorde, och då tog bort hela kinden. Han tog bort gommen också, en del av käken. Och sen efter det så tappade han ju talförmågan. Han kunde inte äta genom munnen. Han lyckades, kunde aldrig prata riktigt något mer.
Så hur många år sedan är det som du och han kunde prata då?
Ja, det är 3 år sedan som vi kunde kommunicera. Vi har ju försökt ändå, han har ju försökt att prata ändå, men jag har inte förstått vad han har sagt. Och det var ju jättejobbigt för honom och även jobbigt för mig.
De vuxna barnen hade flyttat för länge sedan och bor idag i Göteborg och skotska Glasgow med sina familjer. Och Ingrid fick ensam ansvar både för huset och sin make. Till slut fick Sven plats på ett äldreboende i Matfors.
Och hur ofta gick du och hälsade på honom?
Ja, ett par gånger i veckan.
Och när mognade det här beslutet fram? Som du faktiskt tog, det här stora beslutet?
Det var under sommaren 2016, då hade jag beslutat mig att nu ska jag flytta. Och jag ska ta min man med mig, tänkte jag. Så att vi ansökte i Göteborg om boende för honom och han blev beviljad boende. Och han blev ganska dement på slutet, så att det var svårt att prata med honom om det. Men jag sa det, nu flyttar vi till Göteborg snart, sa jag. Ja, det blir bra det. Det tyckte han var bra. Så att Han var inne på att vi skulle flytta. Men sen när vi kom så långt så att jag sålde huset och så, då var det ingenting jag pratade med honom om där.
Hur lång tid tog du att sälja det?
Ja, ett par veckor.
Är det rätt köpare tycker du?
Ja, jag tycker det. Jag tror att de kommer att trivas här. Var väldigt intresserad av tomten och äppleträden och trädgården och växthuset. De såg fram emot att flytta hit.
Och hur kändes det för dig då att sälja?
Ja, det går upp och ner. Det är klart att det är lite vemodigt. Och sen är det ju enorma förvaringsutrymmen här som jag inte kommer att få i Göteborg. Det blir lite annorlunda.
Du har köpt en lägenhet i Göteborg. Var då någonstans?
På Vegagatan. Den ligger i närheten av Slottsskogen. Närheten där dottern bor. Det är bara 10 minuters gångväg där.
Då kommer barnbarnen att kunna springa över till mormor.
De kan gå själv dit, ja. Roligt att börja lite på nytt också.
För det är fler stora saker som har hänt alldeles nyligen.
Ja.
Vadå?
Jo, min man avled ju den 18 februari. Det var ju på sätt och vis väntat eftersom han fick en förkylning. Vi fick en förkylning båda två, så att jag låg ju hemma en vecka före. Och han var ju dålig där på Tunastrand. Och sen så ringde de och sa att han hade blivit sämre. Så att då gick jag ju dit på en gång. Så jag satt med han 3 dagar då. 3 hela dagar och satt och höll han i handen. Och jag satt där ända tills han dog. Och det kändes bra att jag hade kunnat vara där.
Dottern med familj kom fram strax efter att Sven hade dött.
Och de fick se han hur han låg där. Och de hade bytt om på han. Tagit på han hans vardagskläder. Alltså att ta på han det som han brukar ha. För att det skulle han vela. Han ville inte ha någon svepning, det tror jag inte.
Så vad var vardagskläderna? Hur såg de ut?
Det var ett par mysbyxor, en nylig tröja och en skjorta.
Det blev fler viktiga beslut att ta. Det gällde att hitta en fin gravplats för Sven i Göteborg.
För att jag vill att vi ska ligga tillsammans i samma grav. Så att när jag blir begravd då ska jag ligga där också. Jag har bestämt. Jag tyckte det var flera kilometer stort. Det var gravstenar. Jag tyckte det blev så anonymt. Jag sa att det här skulle inte Sven trivas, sa jag. Och inte jag heller.
Nej, någon stor kyrkogård inne i stan blev det inte. Utan graven finns på Styrsö. En ö där dottern med familj har stuga. Och dit Ingrid kan ta spårvagn och skärgårdsbåt.
Hur har det känts i sorgen nu?
Ja, jag tycker det har väl gått bra. Jag har fortsatt här och packa. Och jag kände som en lättnad för hans del när han fick det. För han har haft det så jobbigt på slutet. Han har gråtit så mycket och vi har gråtit tillsammans. Han ville inte leva som han var. Inte varken kunna äta eller prata.
Vad var det som hände med dina ögon? När började det, din syn försämras?
Det började, egentligen så började det nog i slutet när jag jobbade. Jag är ju 75 nu och jag slutade när jag var 59. Jag hade redan då märkt av det lite grann. Jag märkte att jag fick inte med alla ord när jag läste. Och sen när det kom successivt och att jag såg sen att det började bli krokigt på sådana raka linjer. Så att det är ju gula fläcken jag har.
Och hur mycket har den försämrats nu då?
Ja, det går ju väldigt sakta. Det går så sakta så jag märker inte riktigt. Men tänker jag tillbaka, då har det ju blivit sämre.
Hur länge kunde du köra bil?
Det kan det vara 3-4 år sedan jag slutade köra. För att jag har ju grönstarr också. Men den verkar ha blivit bättre.
Och Ingrid gör allt hon kan för att vara förberedd när synen sakta försämras.
Jag har gått iPhone-kurser, flera stycken. Jag har lärt mig Zoom-text på datorn. Det är för att jag är intresserad av att lära mig nytt. Datorn vill man ju kunna sköta. Och då är det ju tangentbord som gör att det går mycket lättare att skriva.
För du vill vara självständig?
Ja, absolut.
Och vad tycker du om kurserna i Härnösand?
Ja, det är bra. Det är jättebra.
Vårt samtal börjar mellan nu, då och framtid. Det är många minnen som väcks när Ingrid har packat ner i flyttkartongerna. Jag vill veta vilka intressen hon har haft och vilka är det som får följa med till västkusten. Som det här med att Sven älskade att fiska.
Han ville ju alltid ha mig med och jag, jo, det var rätt roligt att följa med. Det var...
Var det kaspö eller flugfisk?
Ja, det var både flug. Han fiskade med fluga ofta. Och kaspö och pimpla på vintern.
Och du?
Ja, jag gjorde samma, fast inte flugspö, nej. Men kaspö och pimpla. Jag ska ta med mig kaspöet. Man kan fiska havsöring där. Ja, intressen som jag haft här, det är ju... trädgårdsodlingen här, växthuset och trädgårdsland och lite blommor. Och... Men det kan jag plantera på balkongen också i Göteborg.
Tar du med dig krukor dit då?
Ja, jag har tagit med mig mycket krukor.
Odlade ni potatis också?
Ja, jag gjorde. Även i fjol satte jag potatis.
Åh, vad gott!
Så jag har haft potatis ända till nu i februari.
Vad är det för minnen som har kommit upp när du har gått här och packat nu då?
Ja, det är ju när man har gått igenom alla saker. Kanske saker som man inte har använt på 40 år.
Och när gifte ni er?
Gift oss 63.
Var någonstans?
I Resel i kyrka. 25 grader kallt.
Vilket datum?
29 december.
Oj!
Och vi bodde ju långt upp i skogen, så att men vi kunde ju åka med en taxi ner då.
Hade du brudklänning?
Ja, jag har en kvar. Och jag vet inte vad jag ska göra med den.
Barnbarnen kanske vill ha den?
Ja, jag sa det, Annette. Jag ska ta med den.
Det är klart du ska.
Jaha, den har hängt i garderoben alla år.
Kan vi titta på den?
Ja, den är... Jag var inte sytt den själv, men hade en sömmerska som sydde.
Du får beskriva den. Hur ser den ut?
Det är brokadsiden, heter det. Och så här vickar ner det. Sen var det någon rosett som har ramlat loss. Man kan sätta fast den fram någonstans.
Och var lät du sy upp den?
I Sollefteå.
Har du valt modellen själv?
Ja.
Den är jättevacker.
Den var fin, den var så fin på. Så stod den ut lite grann då. För att det är ju sån här spjält. Nu har den hängt ner så här.
Det är lite Jackie Kennedy-stuk över den.
Ja, kanske det.
Ja, lite 60-tal. Med lång ärm och ett vackert liv och så vid kjol. Och det ser ut som att den skulle passa dig än idag.
Nej. Tror jag inte.
Tror du inte?
Nej.
Men Ingrid är fortfarande liten och späd, ganska kort. Och hon har kortklippt silvergrått hår och glasögon. Att bo närmare sina barn blir den stora vinsten. Dottern Anette är speciallärare i Göteborg och lever med man och två barn. Sonen Bengt forskar i rymdfysik på universitetet i Glasgow. Han är gift med en filippinska och deras två små barn pratar bara engelska. Ingrid har aldrig varit där eftersom Sven har varit sjuk. Men hon lyssnar på engelska talböcker för att lära sig språket. Bengt kommer hem och hjälper sin mamma att flytta. Och de kommer att komma till Göteborg före flyttlasset.
Min son och jag, vi ska bo i lägenheten.
Ja!
Vi ska ligga i lägenheten och ska ta dit luftmadrasser åt oss.
Så ni ska kampa i lägenheten?
Ja, vi ska kampa där.
Där lämnar jag Ingrid i flyttstöket och säger än en gång att jag tycker att hon är modig. Nu när det har gått drygt ett år ringer jag för att höra hur det har gått att börja ett nytt liv på västkusten.
Jag tänkte ju först när jag flyttade hit att jag blev väldigt ensam där nere, men det tycker inte jag att jag har blivit.
Ingrid berättar att allt har blivit bättre än hon kunde ha trott. Hon har fått flera nya vänner genom SRF. Hon har stan, botaniska trädgården och slottsskogen på promenadavstånd. Dottern med familj har flyttat ännu närmare. Och hösten 2017 åkte Ingrid för första gången till Skottland och hälsade på sonen med familj. Nu läser hon engelska, Göteborgs historia, går på teater och lunchträffar med SRF.
Jag ska åka till Island nu i juni.
Oj, med SRF?
Ja, och sen så ska jag åka till Almosa en vecka. Och sen så ska jag åka till Gotland. Det är också genom SRF. Och sen ska jag till Fristad 2 veckor i september. Så det är liksom fullt upp här. Man får verkligen se till att man har skrivit in ordentligt i almanackan så att man inte glömmer bort att man bokar in sig på.
Vad skulle du säga till andra som börjar bli äldre, som kanske börjar få problem med gula fläcken eller något annat? Hur ska de tänka om sitt liv?
Flytta innan de blir för gamla.
Ja, ett råd till sist från Ingrid Eliasson. Och reporter var Monica Gustafsson på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
Pastaskruv, musiksymbolen G-klav och rådjursvargar. Ja, så lät några tolkningar av offentliga konstverk i Malmö. När vi går ut i sällskap med synskadade Maj-Britt Ryman för att ta reda på tillgängligheten hos några av stadens skulpturer. Och vi började med konstnären Mahab Mustafas passage på Dag Hammarskjölds plats vid Malmö Live. Där vi förutom vattenbrus och byggljud möttes av en bågformad svart stenbänk, en fontän och en omkring 8 meter hög lackerad spiral direkt på marken.
Vad är det för färg?
Rödlackerad, ganska mörk röd. Och där fortsätter den uppåt, uppåt, uppåt.
Ja, det gjorde den ju. Kommer han ner här?
Ja, inuti här åkte ungarna rutschkana medan jag väntade på dig.
Det gjorde de.
Ja, akta huvudet. Ja. Nu är vi i nästa del. Där kan du känna hur den känns under. Och så har du en till vänster om dig, den du nyss kände på.
Alla är röda.
Alla, ja, den hänger ihop, det är en enda som går i spiral. Men platsen består av mer. Du har fontänen, den är i mitten.
Det där är ju ett bra märke för oss, var man är någonstans. Men det är bara vatten. Ingen konst, utan det är vatten.
Så ska du få sätta dig på en bänk.
Mm-hmm.
Och den här går i en båge runt halva platsen, så att ena änden av bågen pekar mot skulpturspiralen vi var vid och andra omsluter, åt andra hållet omsluter det fontänen. Men du sitter just nu på någonting. Om du känner på själva ytan du sitter på.
Vi är ju på Dag Hammarskjölds plats. Men jag får ingen känsla av att det hör ihop.
Om du känner på, där nere på bänkytan.
Jaha.
Nu är du på det i Dag Hammarskjöld. Det där är sista bokstaven.
Alltså vore en taktil, då skulle ju bokstäverna vara upphöjda, medvetet. De här är ju inristade.
Vad är det för färg på bänken?
Den är svart och grå.
Svart och grå.
Vi sitter tydligen på Malmös kustlinje som är i relief. Kajkanter och sånt.
Det här skulle vara vatten. Jag har ju svårt att få ihop Malmö, det här.
Okej, någon sammanfattning av platsen?
Jag hoppas ju att många använder den här bänken medan barnen leker i spiralen.
Går skulpturen att föreställa sig?
Den tycker jag var trevligast av det hela.
Ja, nu blev det tystare. Nu är vi på väg mot kanalen och Norra Vallgatan är på andra sidan. Om du får käppen framåt så är sockeln till statyn.
Det är samma konst där.
Nej.
Skulle man ju nästan kunna tro. Min tanke är G-klav.
Ah.
Men det är det inte, förstår jag.
Nej, det är det inte.
Har du någon med ton att göra?
Om du har
någonting med ton att göra.
Om vi säger så här, jag tror inte den är särskilt föreställande.
Icke?
Nej.
rör bara min egen fantasi. Här hade jag tänkt att den skulle kunna fortsätta som en G-klav upp.
Ja, men om du fortsätter lite till, för den är större än så, så kanske kan...
Är det öppet ända ut här?
Det är öppet ända ut. Och här kan du gå in i den faktiskt. Du ler.
Ja, det är lite pastastruktur.
Och även om Maj-Britt Rymans funderingar om någonting som påminner om en pastaskruv inte stämde, så har hennes musikaliska G-klavstanke här utanför en av ingångarna till Malmö Live en del fog för sig. Det omkring 6 meter höga verket av konstnären Eva Hild i vitmålad gjuten aluminium heter nämligen Robato. En musikterm som innebär att musikerna kan ta sig lite friheter när det gäller tempo. Verket har böljande mjuka former och runda håligheter. En del av dem putar ut som trumpeter, vilket kanske ledde tankarna åt pastahållet. Och härifrån så korsar vi bron vid hovrätten och kliver snart in i Kungsparken där en skulpturgrupp av Ernst Billgren står mitt i det gulbrända gräset. Och här måste Maj-Britt Ryman ner på knä för att känna på de yttersta figurerna i gruppen.
Är han farlig?
Nej, varför frågar du så?
Jag har aldrig klappat på en varg.
Det är ingen dum gissning, men det är faktiskt motsatsen nästan. Snarare ett hjortkid.
Nej, förlåt.
Eller ett rådjurskid. Men jag förstår precis varför du associerar till varg. Spetsig nos, spetsiga öron.
Ja, och ganska grym här.
I ögon. Mm. Här har du nästa.
Har han samma huvud till alla?
De är lite olika, men i princip det är samma djur som går igen. Ja. Om igen.
Det kommer flera.
Det kommer flera. Och där är centralfiguren.
En svan.
Det är en svan som sträcker ner halsen på någon form av kulle.
Trådjur därmed.
Ja, eller vad det nu är. Verket heter Diana, som jaktens gudinna.
Ja.
Och du klappar just nu vad, tror du?
Är det Diana? Nej, finns ju ingen.
Nej, det är ett koger... Ett pilkoger.
Är det det?
Som en korg, en hög, smal korg. Du är i basen, drar uppåt.
Så Diana är inte med?
Nej, hon har gått hem.
Hon har gått hem.
Ja, sammantaget väckte ju de här konstverken i Malmö en hel del tankar och gick att bilda sig en uppfattning om. Men Maj-Britt Ryman tycker att en riktig bild av skulpturer i offentlig miljö kan synskadade få med hjälp av kopior i mindre format.
Det är ju det här jag skulle vilja att Malmö kommun gjorde miniatyrer av i 3D, såna här skulpturer.
Det sa Maj-Britt Ryman, synskadad malmöbo. Och vi kan berätta att Maha Mustafas verk Passage står på Dag Hammarskjölds plats. Om Eva Hilds Robato finns på bryggan utanför Malmö Live, så skriver Malmö Förskönings- och planteringsförening så här, citat: Robato Free Flow anspelar på en musikalisk komposition där man kan läsa in rörelse, rytm och klang lager på lager. Håll rummens bubbel spelar mot väggarnas rytmiska struktur. Slutcitat. Och Ernst Billgrens Diana i Kungsparken med rådjur som springer fram i marken, den ersätter en tidigare skulptur som är försvunnen. Det var inte heller riktigt sant att Diana hade gått hem. Det är nämligen på henne som skulpturens svan vilar. Men det missade både Maj-Britt Ryman och vår reporter som var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Vandrande teater erbjuds av Ystad stadsteater under juli månad. Kända personer ur historien dyker upp i föreställningen Maj gör en tavla som blandar och ger friskt av både hittepå och fakta. August Strindberg som målare är en av huvudpersonerna, men även Ystadsprofilen Charlotte Berlin och trubaduren Cornelis Fresvik finns bland karaktärerna. Publiken är också välkommen att kommentera det som pågår. Samling sker på Charlotte Berlins museum Dammgatan 23 och sen går skådespelare och publik gemensamt ut i staden. Starttid är 17.30 den 13-15 och 18-22 juli. Nordic och Ystads turistbyrå säljer biljetterna som kostar mellan 100 och 275 kronor. Lustkortet ger rabatt på ordinarie pris.
Bruksspel är det även denna sommar på Klippans bruk. Musikalen På farfars tid utgår från generationskrockar på 70-talet när punken kom till byn och Klippans unga musikliv tog fart. Men föreställningen blickar också bakåt i brukshistorien. Pappersbrukets lastbrygga är scen och den drygt 2 timmar långa föreställningen spelas torsdag till och med söndag till och med den 22 juli. Biljetter säljs av Nordic och Klippans turistbyrå. Och de kostar 325 kronor för vuxna och 175 för barn och unga. Adressen är Bruksallén 9.
Mer musikal. Stephen Sondheims musikal Sweeney Todd, demonbarberaren på Fleet Street, är en humoristisk och förskräcklig historia i 1800-talsmiljö om barberaren i London som har ihjäl sina kunder och med hjälp av pajbagaren Mrs. Lovett förvandlar dem till köttpaj. Musikalen ges av Scen Österlens ungdomsgrupp och biljetterna kostar upp till 150 kronor hos Biletto. Nästa föreställning är ikväll 13 juli mellan 19 och 21.30 och sen spelas den samma klockslag den 15, 18, 20 till 22, 25, 27 och 28 juli. Adressen är Mårten Pers scen strax söder om Brantevik i Simrishamn.
Nu på lördag den 14 juli klockan 9 på morgonen kan man stilla sin nyfikenhet när det gäller kopplingen mellan Napoleon och Kristianstad. Det är historiedoktorn Ingemar Ottosson som berättar om händelser som timade i nordöstra Skåne vid 1800-talets början. Platsen är Åhus borgruin. Och det blir fler frukostföredrag på samma plats och vid samma klockslag. Den 21 juli är temat att vara barn i Hitlertidens Tyskland. Författaren med mera, den 85-åriga Barbara Westrup, är det som berättar då. Och den 28 juli handlar det om arbetskraftsutvandring från Skåne och Blekinge i slutet av 1800-talet. Dock inte till USA utan det mer närliggande Danmark. Föredragen sker under bar himmel.
Piratenteatern på Vollsjö säteri har 2 musikföreställningar på gång. 15 juli utlovas en nostalgisk afton med Trio med Bumba och Karl-Erik Törn samt Adorena Törn, här kallad Sveriges Barbra Streisand. Det blir svensk topp, Streisand, Sinatra, West Side Story med mera. Och 22 juli står Mikael Neumann på scen. I 50 år har han varit verksam och showen den heter Musikalisk självbiografi från Näset. Bägge gångerna startar uppträdandena 16.00 och fullt priset 250 kronor. Lustkort och scenpass eller medlemskap i Piratenteaterns vänner ger 50 kronor rabatt. Det är servering innan föreställningen och i pausen. Biljetter kan bokas på telefon 0708 34 18 82 och Sjöbo turistbyrå samt Tixter.
En av August Strindbergs mest kända pjäser, Ett drömspel, spelas på Rynge teater. Skådespelaren och regissören Christer Jonsson spelar själv många av rollerna. Men han agerar också mot ett antal inspelade skådespelarinsatser som rullar upp på en duk bakom honom. Den 18 till 20, den 25 till 27 och den 31 juli samt den 1 till 4, 8 till 10 och 15 till 17 augusti klockan 19 är föreställningstiderna. Ticketmaster säljer biljetter för mellan 160 och 245 kronor, allt utifrån ålder. Teatern den är inrymd i en gammal lada på Ringvägen 316. Det ligger mellan Malmö och Ystad. Och mer information kan man få på telefon 0709 61 56 16.
Sommarunderhållningen Kul i juli rullar på i Helsingborg och Slottshagen med uppträdanden i Grytan, eller Nöjesgrytan som den också kallas. Tisdagen den 17 juli uppträder bland andra Lasse Holm, Eddie Oliva, familjen Sigfridsson, Linda Lyckemyr och The New Family och Hillesgårdsrevyn. Och 24 juli showar Marianne Mörk, Adam Malmberg, Magnus Johansson, Nils Cavardossi med flera. 17.00 börjar förshow och samlingsmusik och 19.00 startar huvudshowen som tar 2,5 timme. Ticketmaster och Dunkers säljer biljetter för 165 kronor. Den 4 augusti 16.00 blir det dessutom ett uppsamlingshit kallat Pärlor från kul i juli med underrubriken Svensktoppen i våra hjärtan. Och då är det gratis.
I Lund blir det en stadsvandring genom den historiska stadskärnan onsdag den 18 juli mellan 13.30 och 15. Både stadens historia och framtid tas upp av guiderna. Samling och slutmål är vid stadshallens ingång på Stortorget. Och förköpsbiljetter säljs av Biljettbyrån och Ticketmaster. Och det går också bra att betala kontant på plats.
I Veberöds kyrka blir det drömsk konsert med kvartetten Tegla 19 juli mellan 19 och 20. Musik av Philip Glass, Arvo Pärt och Erik Satie står på programmet. Instrumenten som trakteras är violin, cello, saxofon, basklarinett och piano. Det är fri entré.
På Habogård på Habovägen 6 i Lund finns en blommande park och trädgård där torsdagar är vikta för en kakbuffé med 7 sorters kakor som seniorer och personer med funktionsnedsättning är välkomna till. Buss avgår från Botulsplatsen i Lund klockan 13 och retur 15.30. Fikat kostar 30 kronor och bussen tur och retur 40 kronor. Förbokning görs på telefon 046 359 4575 måndag till fredag klockan 9-12. Eller så e-postar man habo.gard@lund.se. Och datumen är den 19 och 26 juli samt den 2, 9, 16, 23 och 30 augusti.
Bosebo ligger visserligen i Småland, men det gör inte Bosebo kyrka eftersom den finns på Kulturen i Lund. Lördagen den 21 juli mellan 16 och 16.30 är det konsert i 1600-talskyrkan med Verena Steffen som spelar tvärflöjt medan Olivier Eisenman spelar orgel. Och från 15.45 är det fri entré via Kulturens entré till konserten.
Gösta Werner-museet på Strandvägen 5 i Simrishamn är platsen för en rad föreläsningar. Den 24 juli talar tonsättaren Gunnar Jansson om konsten i musiken. Den 31 juli berättar publicisten Nils-Erik Sandberg om hur Sverige blev rikt med följdfrågan och sen. Den 7 augusti talar ekonomijournalisten Henrik Borgström om magnaten Ivar Kryger och sätter frågetecken efter epiteten svindlare och självmord som brukar förknippas med Kryger. Den 14 augusti slutligen föreläser egyptologen Leif H. Järre under rubriken Österlenskt och Österländskt. Alla föreläsningarna börjar klockan 19. Entrén är 90 kronor, men med YAS lustkort och för museets medlemmar är entrén 60 kronor. Och museet kan nås på telefon 0414 104 40.
Hela Malmös hamnfestival kallar Limhamns hamnfestival sig och den äger rum 26 till 29 juli. Här erbjuds scenframträdanden, författarsamtal, servering och mycket annat. Här är ett axplock. 26 juli 16.00 ger Operafabriken en konsert på Småbåtshamnens scen med sopranen Lena Malki som framför verk av Gounod, Tchaikovsky, Bellini och Verdi till pianoackompanjemang. Mikael Wiehe uppträder på samma plats 20.00. Poeten och estradören Bob Hansson kommer dit den 27 juli 16.00 och bröderna Berggrensson spelar 20.00. 28 juli 16.00 återkommer Lena Malki med opera medan det blir en hyllning till Ted Gärdestad klockan 20. Och söndag den 29 klockan 15 blir det allsång. Allt detta alltså på Småbåtshamnens scen. Den 27 juli klockan 17 samtalar författaren Fredrik Ekelund med kollegan Andrzej Tichy, och lördagen den 28 juli är journalisten och författaren Per Brinkemo Ekelunds gäst. Plats för författarsamtalen är Fiskehamnens norra del vid det långa vita trähuset. 11.00 samtliga dagar är det också yoga för alla på Hamnfestivalen.
På Stora torg i Kristianstad är det Riks FM-festival den 29 juli med konsertstart klockan 19. Uppträder efter det gör Darin, Eagle-Eye Cherry, Dotter och Martin Almgren med flera.
HX-festivalen intar Helsingborg i helgen 3-4 augusti. Bland annat blir det tätt musikprogram. Lisa Miskovski uppträder med Helsingborgs symfonikerna HSO på Gröningen och Stora scen 18.00 på fredagen. Miss Li dyker upp på samma ställe fredag 20.00. Familjen konserterar 23.00 på fredagskvällen på Henry Dunkers plats. Och mellan 20 och midnatt spelar Barbados upp på Hamntorgets dansbandsscen. Lördag klockan 22 underhåller Wilmer X på Gröningen och Stora scen. Och just där på Gröningen finns även plats för mat under namnet Gröningen Mat och Smak. De lokala restaurangerna Ready Mat, Gastro, Charles Dickens, Via 95 och Skip Kitchen och Bar gör gemensam sak och säljer mindre rätter. Även rockstället The Tivoli fixar mat, och det gör de under namnet Foodstock mellan 12 och midnatt bägge festivaldagarna. Adressen här är Köpenhamnskajen. Och på Sundstorget är det vegetariskt mattema, och vid Fria bad så kommer det att stå matvagnar eller foodtrucks och sälja något ätbart.
Den danska poeten Inger Christensens verk Alfabet om rädslan för en atomkatastrof framförs vid en uppläsning på HIP på Malmö stadsteater den 8 och 9 augusti mellan klockan 19 och 20 och 10. Li Bråde och Göran Dyrssen läser. Biljettpriset är 200 kronor och det är onumrerade platser. Adressen är Kalendergatan 12, och Stadsteatern säljer biljetterna som går åt fort.
Biljettinformation. Ystads turistbyrå, telefon 0411 57 76 81. Biletto 08 660 0291. Klippans turistbyrå 0435 282 00. Biljettbyrån i Lund 046 13 14 15. Nortic 0455 61 97 00. Sjöbo turistbyrå 0416 271 01. Tixter 0771 47 70 70. Ticketmaster 077 170 70 70. Malmö stadsteater 040 20 86 10. Och Dunkers 042 10 74 00.
Och vi vill i sammanhanget passa på att göra reklam för vårt nöjesmail. Med det så får du alla evenemangstips från tidningen i ett mail varje torsdag. Så att du själv i lugn och ro kan gå igenom tipsen, datum och telefonnummer. Och dessutom lägger vi ibland in länkar till hemsidor för evenemangen eller biljettköp. Och det här nöjesmejlet är såklart gratis, och kontaktuppgifter till oss hittar du sist i tidningen.
Kalendern för årets 29:e vecka börjar med måndagen den 16 juli, då namnsdag firas av Reinhold och Reine. Världens blickar vänds denna dag mot Helsingfors, där USAs president Donald Trump och hans ryske kollega Vladimir Putin strålar samman för toppmöte. Finska UD menar att valet av mötesland visar att Finland är att lita på och klarar av att på några veckor arrangera det hela. Medan Patrik Geijer, tidigare medarbetare till försvarsministern, har pekat på att Finland genom att stå värd för mötet riskerar att underlätta beslut som är skadliga för landet och för säkerheten i Europa, till exempel vad gäller NATO. Han har även påmint om att Trump under valkampanjen sa att han vill göra en great deal med Ryssland, något som för Finlands del kan kännas nog så hotfullt med tanke på att Trump hållit tidigare löften som att dra sig ur klimatavtalet. 70 år fyller denna dag Lars Lagerbäck, som var svensk förbundskapten i fotboll under åren 2000 till 2009. Därefter har han lett Nigerias och Islands herrlag för att sedan 2017 vara förbundskapten för det norska herrlandslaget. Förutom att ägna sig åt fotbollen har Lagerbäck även läst statskunskap och nationalekonomi på universitetsnivå. Men de meriterna härstammar från 1960-talet, meddelar Wikipedia. Den som vill veta mer om svenska förbundskaptener i fotboll kan ta del av Sydsvenskans tidigare sportchef Åke Stolts bok Fotbollskriget, kaptenerna i nationens tjänst. Den finns som talbok.
Tisdag den 17 juli har Bruno namnsdag. Och precis 100 år har gått sedan den ryska tsarfamiljen mördades av bolsjevikerna i Jekaterinburg, som för övrigt är en av spelorterna under årets fotbolls-VM. Tsarfamiljen helgonförklarades av den rysk-ortodoxa kyrkan 2011. Grunden för den internationella brottmålsdomstolen lades detta datum för 20 år sedan. I och med att den så kallade Romstadgan antogs vid ett FN-lett diplomatiskt möte i just Rom. Och på våren 5 år senare invigdes domstolen som fick sitt säte i Nederländernas huvudstad Haag. Och sedan dess har åtskilliga krigsförbrytare dömts där för brott mot mänskligheten. Och hade den ryskfödde, ingermanländsk ättade, men i Sverige verksamma författaren och konstnären Eino Hanski fortfarande levat, så hade han fyllt 90 denna dag. Hanskis skildringar av Leningrads belägring under andra världskriget finns inlästa som talböcker, och några finns även i punkt.
Onsdagen den 18 juli är namnsdag för de herrar som begåvats med namnet Fredrik eller Fritz, eller kanske bägge namnen på en gång. 100 år har gått sedan den sydafrikanske anti-apartheid-motståndaren, ANC-ledaren, politiske fången och senare presidenten samt fredspristagaren Nelson Mandela föddes. 1990 avlade han ett 5 dagar långt statsbesök i Sverige, som var det första icke-afrikanska land han reste till. Boken Samtal med mig själv bygger på Mandelas dagboksanteckningar och finns som talbok. Det gör även självbiografin Den långa vägen till frihet, som dessutom finns i punkt. För ett kvarts sekel sedan skapades embryot till rutavdraget för så kallade hushållsnära tjänster. Det var Ann-Marie Pålsson, moderat och nationalekonom, som kom med förslaget och startade det som kom att kallas pigdebatten, eftersom avdraget skulle gälla bland annat städning. RUT infördes 2007 under den dåvarande borgerliga regeringen och finns kvar än idag. Och i en tid då ölintresset bubblar och mikrobryggerier tycks poppa upp i var och varannan buske, är det ju lämpligt att ölet även har en egen dag. Och den infaller den tredje onsdagen i juli månad, i år den 18. Branschorganisationen Sveriges bryggerier har räknat efter och kommit fram till att antalet bryggerier i landet är 344 stycken. Men då menar man sina medlemmar, som i Skåne är blott 4 stycken. Därutöver så finns åtminstone ett 30-tal skånska mikrobryggerier.
Torsdag den 19 juli är årets 200:e dag och namnsdag för Sara. I den mån att den så kallade fruntimmersveckan ännu uppmärksammas, så är detta inledningsdagen för veckan med nästan bara kvinnliga namnsdagar.
Fredagen den 20 juli är det Margareta och Greta som har namnsdag, medan norrmännen flaggar för att fira kronprins Håkons födelsedag. 45 år fyller han. Och så börjar ungdoms U20-VM för handbollsherrar i Makedonien och Montenegro.
Lördag den 21 juli har Johanna namnsdag, medan den socialdemokratiska för detta fackföreningsledaren och numera statsministern Stefan Löfven fyller 60 år. I Belgien är det nationaldag, och den som vill fira den kan kanske förtära en trappistöl till en portion av nationalrätten moules frites, alltså förvällda musslor med pommes frites och majonnäs. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Och det här är låten Morning Has Broken med singer-songwritern Cat Stevens, även känd som Yusuf Islam, efter att han konverterade till islam 1977. Sen länge framför han åter sina gamla hitlåtar under dubbelnamnet Cat Stevens Yusuf. Hans tidigare uttalanden om författaren Salman Rushdies bok Satansverserna har tolkats som stöd till de iranska mullornas uppmaning att döda Rushdie. Något han ihärdigt förnekat. Men på sin hemsida skriver han att det i både Bibeln och Koranen står att hädelse ska straffas med döden. Stevens Yusuf har grekcypriotisk och svensk bakgrund. Han har bott i Gävle och har en bror i Sverige. Och nu fyller han 70 år.
Söndagen den 22 juli startar orienteringstävlingarna i O-ringen uppe i Örnsköldsvik och Höga kusten. Dessutom går det bra att gratulera både en socialdemokratisk finansminister och en svensk prinsessa. Detta eftersom både Magdalena och Madeleine har namnsdag.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Skåne som hälsar att kansliet har sommarstängt och öppnar igen måndag den 6 augusti. Vi önskar alla en riktigt skön sommar. Med vänliga hälsningar Per-Arne, Marianne och Roger.
Och synenheten meddelar att de har begränsade öppettider i sommar. I Lund är det mellan den 16 juli och 3 augusti en timmas kortare drop-in måndagar. De har då öppet mellan klockan 13 och 15. Mottagningen i Malmö har samma veckor drop-in på måndagar och onsdagar mellan 14 och 15. Och fredagar har man drop-in som vanligt. I Kristianstad har man den 16 till 27 juli drop-in tisdagar mellan klockan 14 och 15. Sen har man helt stängt vecka 31 och 32, det vill säga till och med 12 augusti. Under tiden hänvisas besökarna till övriga mottagningar. Och på synenheten i Helsingborg är öppet som vanligt hela sommaren.
Så har vi en inbjudan från SRF Kristianstad Bromölla till medlemmarna där. Till en korvgrillning på 20 kull onsdag den 1 augusti mellan klockan 12 och 16. Som vanligt bjuder vi på grillad korv med bröd och tillbehör samt kaffe och kaka. Anmälan senast fredag den 27 juli till antingen Britt-Marie på telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37 eller till Tina 070 635 41 14. Välkomna till en eftermiddag i trevlig gemenskap.
SRF Ringsjöbygden hälsar medlemmarna välkomna till medlemsmöte tisdag den 14 augusti mellan 16.00 och 19.00 i Blå salen på Karidal. Adress Tröskevägen 2 Eslöv. Vi får besök från Apotek Hjärtat. Anmälan senast 4 augusti klockan 18 till Birgitta, telefon 0413 54 13 33. Hjärtligt välkommen, undertecknat styrelsen.
Och där var det dags att sätta punkt för det här numret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 20 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!